I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Vid Golgata kors, kring vår medlare huld, vi samlas här ännu en gång, att lovsjunga lammet som borttog vår skuld, nu ljud om honom vår sång. Av evighet var han utsett till det lamm som tog världens synder på sig. Han därför led döden på korsträdets stam, istället för släktet för mig. Ack, käraste Jesu, min Herre och Gud, hur kunde du älska oss så? Sen vi hade brutit emot dina bud, det kan jag ej fatta förstå. Tänk, Gud steg hit ner och blev människa som vi, och djup utav kärlek ändå. Han själv gick i borgen och bruden blev fri, där ovan beslutade så. Mitt skuldbrev vid korsträdet naglades fast, blev inlöst med frälsarens blod. Den lösen som givits har gällande kraft, min ställning har Jesus gjort god. Nu Gud är försonad och nådig och nöjd med det som vår borgesman gjort. Här har vi nu ämne till glädje och fröjd. Gud göre det för oss rätt stort. Kom, tag utav hans överflödande nåd, som för oss uppfyllde Guds lag. Med bättring, med allt, skall nog sen bliva råd. Vad helst du behöver, först tag. Till liv och till salighet gäller ej mer än Kristus, hans blod, död och sår. Hans vänskap, hans nåd, lust till helgelse ger, och kraft till att gå i hans spår. Men följ oss, o Jesu, med trofasthet här, och sköt oss att alltid vi stå i tron och din fruktan. Ja, bliv du oss när, till dess vi och striden får gå. Ja, så tackar vi dig, vår käre himmelske Gud och Fader, för att vi ännu en gång får vara samlade här på denna plats omkring ditt heliga och dyra ord. Och tack, Herre, för att inte du har förändrats och ditt ord har inte förändrats, utan det är alltid detsamma i evigheters evighet. Tack för att vi kan lita på ditt ord, vi kan förtrösta därpå. Och det visar oss vägen till salighet. Men du ser och vet, Herre, att vi kan inte av oss själva finna denna vägen. Utan vi är beroende av att du kommer till oss med din gode helige ande. Som vi ju redan har suckat till dig om, Herre. Att du skulle sända oss din heliga ande. Ja, kom, Herre, mitt ibland oss. Och upplys oss både genom lag och evangelium. Så att vi lär rätt känna oss själva. Men också lär känna dig, vår frälsare, som har gjort allt väl för oss. Vi lämnar oss nu denna stunden helt i dina händer. Hör oss och var med oss. För din egen skull. Amen. Vi ska den här stunden läsa några verser ifrån Johannesevangeliets 17 kapitel. Några för oss alla mycket välkända verser. Nämligen verserna 24 till och med 26 i Johannes 17. I Jesu namn. Fader, jag vill att där jag är, där skall också de vara med mig, vilka du har givit mig, på det att de må se min härlighet som du har givit mig. Ty du har älskat mig före världens grundläggning. Rättfärdige Fader, världen har icke känt dig. Men jag har känt dig, och dessa har känt att du har sänt mig. och jag har kungjort dem ditt namn, och jag ska kungöra det, på det att en kärlek varmed du har älskat mig må vara i dem och jag i dem. Herre, helga oss i denna sanning, så som ditt ord är en evigt förblivande sanning. Amen. Det är ju Herren Jesus som här säger: Fader, jag vill. Och vi vet ju av andra ställen i evangelierna att Jesus säger att han och Fadern är ett. Jag och Fadern är ett. Och då är det också så att det som är Faderns vilja, det är Sonens vilja. Och det som är Sonens vilja, det är Faderns vilja. Och när Jesus här säger: Fader, jag vill, att där jag är, där ska också de vara med mig som du har givit mig, på det att de må se min härlighet, så är detta ju också Faderns vilja. Ty Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Och det är verkligen så. Och det är inte på det sättet att Gud liksom har sagt detta, att han vill att alla människor ska bli frälsta, och sen inte menar det, utan han menar det verkligen, det han har sagt. Gud vill verkligen att alla människor ska bli frälsta. Han har inte bestämt någon till att gå förlorad, utan han vill alla människors frälsning och salighet. Och han har gjort allt för att alla människor verkligen ska kunna bli evigt saliga. Vi kan se på några ställen lite tidigare i Johannesevangeliet som talar om Faderns vilja, kan vi säga. Det uttrycks ju där, det är Jesus själv som talar om Faderns vilja. Johannes 6:e kapitel tänker jag på. Och jag börjar där på den 37:e versen. Allt vad min fader giver mig, det kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut. Och innan vi går vidare där så ska vi lägga märke till att det som kommer till Jesus, det är det som fadern ger honom. Det är inte så att människan av sig själv kommer till Gud. För det står att det finns ingen som söker Gud. Det finns inte en enda. Och därför så är det beroende av Faderns dragande om man ska kunna komma till Sonen, till Jesus. När vi citerar det bibelstället så brukar vi kanske helst citera den sista delen av den versen. Den som kommer till mig ska jag sannligen inte kasta ut. Men vi ska också betänka det som står där innan. Allt vad min fader giver mig, det kommer till mig. Och det kan vi då se också jämföra med vad som står längre ner i samma kapitel. I versen 44 och 45. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drager honom, och jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Det är skrivet i profeterna, och de skola alla vara lärda av Gud. Därför var en som har hört av fadern och lärt, han kommer till mig. Faderns dragande. Och hur sker det? Jo, det sker genom ordet och andens upplysning genom Guds ord. Det är på det sättet fadern drar till sonen. Och där ska vi också då tänka på att det hör samman med lagen. Ändamålet med Guds heliga lag, det är just att människan skulle behöva söka sig till Jesus. Söka frälsaren, ska få en tillstoppad mun och bli en brottsling inför Gud och behöva söka frälsning hos Herren Jesus. Det är lagens uppgift. Således ingen kommer till Jesus utan detta andens verk. Då han drar det faderns dragande till sonen. Och det var en gammal prästman i Sverige för länge sedan som brukade säga, och jag hoppas ni kan förstå det om jag tar det på svenska. Han sa, passa på medan draget är för handen. Passa på medan draget är för handen. Nämligen då Guds ande verkar genom ordet. Och det är ju ett sådant tillfälle vi nu har här ikväll. Då vi är samlade omkring ordet så är vi föremål för faderns dragande till sonen. Passa då på, stå inte Guds ande emot, utan låt Guds ande överbevisa om synd, om rättfärdighet och om dom. Låt Guds ande draga dig till sonen, till Jesus. För om vi då går tillbaka till Johannes 6 kapitel så läser vi där också. Jag har kommit ned från himmelen icke för att göra min vilja, utan dens vilja som har sänt mig. Och detta är dens vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora något av allt det han har givit mig, utan att jag ska uppväcka det på den yttersta dagen. Ty detta är dens vilja som har sänt mig, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och att jag ska uppväcka honom på den yttersta dagen. Ja, det är faderns vilja, han som har sänt sonen i världen, att människan ska se på honom, se på sonen och bli räddad. Se på honom och tro på honom och därigenom ha evigt liv. Detta är Guds vilja. Därför har han sänt sin son i världen. Och som jag nämnde från början, faderns och sonens vilja överensstämmer. Och så kan vi då se Hebreerbrevets 10:e kapitel där sonen talar om detta, att han vill göra sin faders vilja. Hebreerbrevets 10 från den 5:e versen. Därför säger han vid sitt inträde i världen, offer och gåva har du icke velat, men en kropp har du berett åt mig. I brännoffer och syndoffer har du icke behag. Då sade jag, se jag kommer, i boken är skrivet om mig, för att göra din vilja, o Gud. Han kom villigt hit i världen för att göra sin faders vilja. Och då står det där i den 10:e versen. Och i denna vilja har vi blivit helgade genom Jesu Kristi kropps offer en gång för alla. Det har alltså skett någonting efter denna vilja som gäller en gång för alla. Det är någonting som inte behöver göras om. Det behöver inte upprepas, utan det har gjorts en gång för alla. Och då gäller det också för alla människor att vi har blivit helgade genom Jesu Kristi kropps offer. För hans offer, det var av ett sådant värde att det helgade hela släktet inför Gud. I Kristi person renades i honom, återställdes till det som det hade varit före syndafallet. Syndafallets skada är nu botad, och det har Jesus gjort. Och han kunde inte återvända till himmelen förrän han hade fullbordat detta, fullgjort allt som behövde göras inför Gud. För vi människor, vi kan inte göra ett enda dugg till vår salighet. Vi kan inte med vår bättring eller omvändelse eller tro göra någonting till vår salighet. Utan saligheten, den är redan färdig och gjord i Kristus Jesus, i honom alena. Och det är det vi får tro. Det är alltså själva salighetsgrunden som vi får tro och hålla oss till, förlita oss på. Att Jesus har återställt allt i vårt ställe. Det som hade förstörts genom syndafallet. Och när det därför heter här i textorden. Det talas om, Jesus talar om dem som fadern hade givit honom. Där ska också de vara med mig, vilka du har givit mig. Så är det ju här i detta avseendet och i denna hans överste prästliga förbön. Så är det ju i första hand frågan om lärjungarna. Och dem som genom deras predikan skulle komma till tro på Jesus. Men vi har anledning att här också, liksom i ett större avseende, tänka på dem som Gud, fadern, hade gett åt sonen. Och vi vet att det står i den andra salmen i Saltaren, begär av mig, så ska jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ända till egendom. Det är fadern som säger så till sonen. Och i en annan psalm så talar sonen om detta arvet och säger att en lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ett arv som behagar mig väl. Och det var detta, det var hedningarna till arv och jordens ända till egendom. Det behagade sonen att få detta till arv. Men vi vet att han fick dyrt köpa det ändå och återlösa hela släktet för att det skulle bli hans egendom. Och det behagade honom att göra det. Det behagade honom att gå den vägen för vår skull genom lidande och död till uppståndelse och härlighet. Det behagade honom, det var något ljuvligt för sonen. Och det kan vi inte fatta och förstå. Vi skröpliga, syndiga människor fick han i arv. Hur kunde detta vara något som gjorde honom glad? Att ärva ett sådant släkte. Jo, tänk, han gjorde det. Ty han älskade oss så högt. Och det hör samman med detta. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom icke ska förgås, utan ha evigt liv. Men därigenom så har varje människa blivit Jesu egendom. Vi är verkligen allesammans köpta till Jesu egendom. Vi är skapade till Guds barn. Vi är också återlösta till Guds barn. Vi har fått barnarätten tillbaka, som vi ju säkert allesammans vet hur Carl Olof Rosenius skriver om detta, att barnaskapet, det har vi fått tillbaka. Det hade vi förlorat i syndafallet, men vi har fått det tillbaka. Gäller det alla människor? Ja, det gäller alla människor. Barnarätten har vi allesammans. Alla dessa som är här utanför och som inte har kommit hit idag, de här har ändå barnarätt hos Gud. Precis som den förlorade sonen. Vi vet att han var fortfarande son när han var i det främmande landet. Men han var ett sorgebarn. Och så är det med de allra flesta människor idag. De är sorgebarn. De är inte till glädje för Gud. För de vandrar borta, främmande för honom. Men de är köpta, dyrt köpta, med Jesu Kristi, Guds sons blod, till att vara hans egendom. Och det är stort att han har gett ett så högt pris för oss. Och det är inte på det sättet att någon av oss kan här framhålla sig framför den andra och säga att jag är Jesu egendom, men inte du. Nej, vi är alla här köpta så dyrt. Och vi ska gå ut med detta budskapet till varje människa att du är köpt, du är återlöst, du är friköpt med Jesu Kristi, Guds sons blod. Du är inte längre din egen, du är hans egendom. Och ni kanske har hört berättas om den så gamle sångaren som heter Fredrik Engelke. Jag vet inte om ni har någon sång av honom i er sångbok här. Men vi har många sånger av honom i vår sångbok på svenska. Och vid ett tillfälle skulle han predika, Fredrik Engelke. Men när han kom upp i predikstolen så hade han ingenting att säga. Han läste väl texten, men han fick ingenting att säga. Men i varje fall så kom han att tänka på att alla de här som satt i salen, de var återlösta med Jesu Kristi, Guds sons blod. Och så började han att peka på allesammans efterhand där i salen. Och så sa han, det ska du veta att du är återlöst. Det ska du veta att du är återlöst. Det ska du veta att du är återlöst. Det var det enda som han fick den gången i sin predikan. Men det blev en mäktig predikan för dem som var närvarande. Var och en, du är återlöst med Jesu dyra blod. Du är hans egendom. Du har fått barnarätt hos Gud. Och det har du fått därför att han, din frälsare, har gått i ditt ställe och tagit bort hindren som låg i vägen. Och det är synden, det är döden och det är djävulen och hans våld som har legat i vägen. Men Jesus har segrat över dessa makter. Därför är du fri. Du får vara hans barn. Fritt och förintet. Men som jag nämnde här i den här bönen så ber ju Jesus särskilt för lärjungarna. Och vi har redan talat om detta, hur fadern har gett dem åt sonen. Nämligen genom hans dragande, genom den heliga andes verk, genom ordet. Så att de har behövt ta sin tillflykt till frälsaren. Och då gäller detta, den som kommer till mig skall jag sannerligen inte kasta ut. En syndare som kommer till Jesus förbarmar han sig över. Och det är där som människan får komma som han är, precis som han är. Inte en gång på domens dag inför den heliges ansikte som han är. Men nu i nådens tid får vi komma som vi är till vår frälsare. O, när han gick här nere, vår frälsare, så var det ju hans lust, det var hans mat, att få uppsöka syndare, att få samtala med syndare, synderskor också, av olika slag. Det var hans mat, det var hans tillfredsställelse. Och tänk, han är likadan idag. Ty det står att Jesus Kristus är densamme igår och idag, och dess likes i evighet. Därför idag, den som kommer till honom, kastar han sannoliken inte ut. Och nu ber han särskilt för sina lärjungar. Tänk att det är något särskilt att få vara en Jesu lärjunge. Det kan vi se av denna bön, att det är något alldeles särskilt. Som i den sista versen av vår text: jag har kungjort dem ditt namn, och jag ska kungöra det, på det att den kärlek varmed du har älskat mig må vara i dem och jag i dem. Och vi kan också gå lite tillbaka till verserna 6, 7 och 8 i samma kapitel. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor vilka du har givit mig av världen. Dina voro de, och mig har du givit dem, och de har hållit ditt ord. Nu förstår de att allt vad du har givit mig är från dig. Ty det ord som du har givit mig har jag givit dem, och de har mottagit dem och förstår i sanning att jag har utgått från dig och tror att du har sänt mig. Ja, det är något särskilt verkligen att vara en Jesu lärjunge. Och vi kan också här lägga märke till sedan vad som står i den 14:e versen: jag har givit dem ditt ord, och världen har hatat dem, emedan de inte är av världen, så som jag icke är av världen. Inte ber jag att du ska taga dem bort ifrån världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Tänk, Jesus ber på det sättet för sina lärjungar. Och här har vi den stora skillnaden: att vara i världen, men inte av världen. Så är det med lärjungarna. De är ju i denna värld. De lever här i världen. Det är inte meningen att de ska dra sig undan och leva för sig själva. Någon slags eremitliv i någon undanskymd vrå av världen. Nej, de är i världen. De ska inte heller försöka sig på att särskilt behaga Gud genom att till exempel leva i kloster eller liknande. Det har aldrig Gud befallt. Han har sagt att de är i världen, och de lever i världen, men inte av världen. Inte på det sättet så att de är beroende av världen. Att de liksom lever i världens synd och lustar och nöjen och så. Utan de har tagit avstånd ifrån det. De har gått ut ifrån världen i det avseendet. De vill i allt stå upp och följa Jesus och höra honom till. Och likna honom och fly bort ifrån synden i alla dess gestalter. Sådan är lärjungen, och det sinnet har han fått när han har kommit till tro på Jesus. För då har han också blivit född på nytt, och fått ett nytt sinne. Allting har blivit nytt, säger aposteln. Det har blivit en förändring, ett Guds verk hos den människan. Och därför blir han eller hon också hatad av världen. Som vi läste här, världen har hatat dem. Emedan de inte är av världen, så som jag inte är av världen. Världen hatar Jesus, och därför hatar den också hans vänner, hans lärjungar. Det är det vi ska komma ihåg. Och det hade ju Jesus sagt till sina lärjungar vid flera tillfällen, att de skulle möta dem. Att de skulle inte ha frid i världen, utan de skulle räkna med att bli hatade och förföljda i denna värld. Och tvärtom så var det inte något gott tecken om världen skulle tala väl om Jesu vänner. Nej, de skulle bli hatade och förföljda. Och det är just därför att de behöver Jesus. Framförallt är det det. Det är inte det att de liksom försöker att göra sig annorlunda här i världen och se märkvärdiga ut och på något sätt, utan det är just detta att de behöver Jesus. Att de behöver tro på det som i världen är dåraktigt, nämligen evangelium. Att det är syndare som behöver syndares frälsare. Det är det vittnesbördet ifrån lärjungen som gör att han eller hon är hatad i denna världen. Och då kan vi gå till oss själva. Hur pass mycket får vi uppleva av detta i denna värld? Att vara hatade av världen, förföljda. Därför att vi vill hålla oss till Jesus. Vi behöver honom. Vi tror att han har dött för oss, för våra synders skull. Hur mycket bekänner vi detta inför världen? Ja, är det inte ganska dåligt med den bekännelsen hos oss? Och det är det som gör att vi inte heller blir så mycket förföljda eller hatade eller får se detta ifrån världens sida. Ofta är det så. Det är alltså en brist i detta, vårt beroende av frälsaren, vår tillit till honom. Därför behöver vi bedja om detta. Att han blir stor och dyrbar för våra hjärtan, den dyre frälsaren och vad han har gjort, så ska också förföljelsen komma och hatet ifrån världens sida. Vi behöver också förmaningen som vi kan finna hos också samma evangelist Johannes i hans brev. Aposteln Johannes i hans första brevs andra kapitel, verserna 15-17. Älska inte världen, inte heller de ting som är i världen. Om någon älskar världen, i honom är inte faderns kärlek. Ty allt det som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och levernets högfärd, det är inte av fadern utan av världen. Och världen förgås och hennes lusta. Men den som gör Guds vilja, han förblir evinnerligen. Och ser vi på fortsättningen där, så står det just detta: mina barn, nu är den yttersta tiden. Och då behövs alldeles särskilt denna förmaningen till Guds barn, till Guds folk här i världen, att de inte ska älska världen. Det är en fara för de kristna, särskilt i denna yttersta tid, att fatta kärlek till denna världen. Paulus skriver om sin medarbetare Demas, att han hade fattat kärlek till denna världen. Han hade övergett aposteln. Hur mycket större är inte faran nu i denna tid att fatta kärlek till världen. Och det beror helt och hållet på hur mycket vi behöver Jesus, vår frälsare, och det han har gjort för oss. Det är därav vi kan få nåd till att försaka, som det står, försaka de världsliga lustarna och leva tuktigt och gudligt och rättfärdigt i denna världen. Återigen i denna världen, men inte av denna världen. Det är alltså Guds nåd som lär oss detta, att leva på det rätta sättet. Och då kan vi förstå Rosenius ord när han talar om sådana som tycker att de har hört evangelium så mycket så att det kan vi. Nu vill vi höra om något om det som vi ska göra och hur vi ska vara. Då säger Rosenius att man måste börja med detta. Det som Jesus har gjort. Med evangelium, med Guds nåd, det är själva grunden också för den sanna helgelsen. Därav föds den sanna helgelsen hos oss genom Guds nåd. Att den blir allt större och mer dyrbar för oss. Och då är det aldrig detta som utgör själva grunden till vår salighet eller gör oss värdiga att få komma till himmelen. Att vi har kunnat leva utan att besmittas av denna världen. Eller att vi har fört ett sådant liv och levande så att vi skulle kunna behaga Gud. Nej, det är aldrig grunden för saligheten. Utan det är hans förtjänst. Han som här ber för sina lärjungar. Och så är det också så för lärjungen i erfarenheten. Att man finner så mycket hos sig själv av brist och skrupplighet. Det är inte alls som det borde vara. Det är så lite kärlek till Gud. Det är så lite fruktan för världen. Så lite kärlek till Guds vägar. Så att man ofta kommer till den tanken att man är utanför allt sammans. Om man ser på sig själv så tycker man är utanför allt sammans. Då är det gott att få gå tillbaka. I själva salighetsgrunden. Den som kommer till mig ska jag sannoliken inte kasta ut. Vad får vi göra hos honom? Jo, vi får se honom. Se vem han är. Se på honom. Se den korsfäste. Den uppståndne. Han som är min rättfärdighet i mitt ställe. Aposteln Johannes skriver också om honom att han sitter där uppe rättfärdig. Så som vår överste präst och förebedjare så sitter han i himmelen rättfärdig. Vad betyder det? Jo, det betyder att han har friats från synden. Den som hade lagts på honom. Som han borttog genom sin död. Och som han måste borttaga för att kunna återvända till Guds härlighet i himmelen. Den är borta. Han är förklarad rättfärdig genom uppståndelsen. Och det var dina och mina synder som det gällde. Det var inte hans egna synder utan våra synder hade lagts på honom. Nu är han förklarad rättfärdig ifrån synden. Och det står om honom att han är rättfärdig i evigheters evighet. Därför sjunger också Rosenius: min rättfärdighet där uppe sitter vid faderns högra hand på himlens tron. Och fienden är hur arg och bitter, ej den kan skada ut i minsta mån. Tänk, vår rättfärdighet, den är redan i himmelen, inför Guds ansikte. Det får vi sjunga om, det får vi förtrösta på. Min rättfärdighet är där uppe, redan i himmelen. Vad skulle då kunna hindra mig från att bli salig? Nej, det är inget sådant hinder. Det är otron som hindrar. Otron, bortoblivandet, kan hindra. Men min rättfärdighet får jag ha i Jesus, han som är där uppe. Och så vill han ha oss hem dit. Det säger han här: jag, Fader, jag vill att där jag är, där skall också det vara med mig som du har givit mig. Han vill att lärjungen skall se hans härlighet. Han vill dela sin härlighet med oss. Och därför sa han ju till Maria Magdalena där vid graven, när han sände henne till lärjungarna, sände bud med henne, så säger han: gå till mina bröder. Det har vi barnaskapet tillbaka. Gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och eder fader, till min Gud och eder Gud. Tänk vilken samhörighet, vilken likställighet. Gå till mina bröder, samme fader, samme Gud i himmelen. Och då frågar sångförfattarinnan: är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? O, så bort med alla tårefloder, bort med allt som än mig ängsla vill. Vilken har rättighet att sjunga så? Det har varenda människa, om man bara fick se det. Bara man får syn på det, att det är så. Att Jesus är min broder. Bort med alla tårefloder, bort med allt som än mig ängsla vill. Ingen behöver här leva i ångest och ängslan, utan i frihet. Ingen behöver tjäna Satan och världen, utan får gå ut i frihet. Djävulen är besegrad, och Jesus gjort. Vi får hänvisa till Jesus. Också när djävulen kommer med sina anfäktelser, han som liksom har en sådan lust att gräva upp det gamla, de gamla synderna, och påminna i samvetet, då har vi rättighet att visa honom bort och hänvisa till Jesus. Är det frågan om mina synder, så får du gå till honom, för han har burit och borttagit min synd. Det är han som svarar för det, vad som har blivit av synden, och den är borttagen och utstruken. Jag tänker att Jesus vill att vi skulle se hans härlighet där hemma i himmelen. Se honom som han är, bli honom lika, står det. Ja, vi kan inte fatta vad det innebär, men det står ju på ett ställe om de rättfärdiga, att de skall skina som solen i deras faders rike. Skina som solen, så rena, så rättfärdiga. Och jag skulle vilja säga dig nu till sist här: detta är för mycket att gå miste om. Att få se Jesus som han är där hemma och bli honom lik. Följ därför inte världen, utan följ Jesus, så kommer du hem till slut, till denna outsägliga härlighet i himmelen. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig att du har gjort allt för oss syndare, fördömelsevärda syndare. Allt som behövde göras, allt som behövde tagas åt sidan för att vi skulle kunna nalkas dig, det har du gjort genom din son Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skulle höra honom till och se hans härlighet. Herre, hjälp att ingen av oss som är samlade här denna stund måtte stå utanför en gång, utanför denna himmel och salighet som du vill att vi skulle få åtnjuta i evigheters evighet. Välsigna, Herre, ordet på våra hjärtan. Och välsigna oss också om vi får fler mötesdagar här på denna plats. Må du sända människor hit inom ordets hörhåll och låta din andes dragande vara på färde, så att det får bli till gagn för oss alla, till liv och salighet. I Jesu namn. Amen.